Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här är podden Vidar möter, som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson, som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Veronica Magnusson, varmt välkommen till Vidar möter.
Stort tack. Mm.
Du hade inte så långt att gå hit till Folkbladets redaktion i Norrköping idag.
Nej, det var närmare än vad det skulle ha varit för några år sedan.
Mm. För du bor i Kolmården,
ja,
i Krokek.
Precis. Ja. Vi flyttade tillbaka till Östergötland förra året. Jag kommer ju från Valdemarsvik, eller Rullarum utanför Valdemarsvik ursprungligen. Och sen har vi bott i Huddinge utanför Stockholm i ett tiotal år. Men nu var det dags att komma hem till Östergötland igen.
Ja. Och du är ordförande i fackförbundet Vision.
Mm. Mm.
Ett av Sveriges större fackförbund, nummer 5 i ordningen,
ja,
om jag förstår rätt, efter Unionen och Kommunal och Metall.
Metall och Sveriges lärare och ja, det är väl det gänget.
Ja, Sveriges lärare genom sammanslagningen, de är över 300 000.
Ja, det är de nu. Mm.
Och ni är över 200 000?
Ja, 212 000 och växer stadigt.
Ja. Vad kul att du kunde vara här, för det finns ju mycket att diskutera. Dels kring hur Sverige utvecklas, fackföreningsrörelsens roll i samhällsutvecklingen och sånt där. Vi får se vad vi kommer in på.
Mm.
Det som fick mig att kontakta dig, det var när jag hade en debattartikel i Folkbladet för ett par veckor sedan.
Mm.
Där ni skrev, det var den lokala ledaren här i Norrköping, skrev att socialtjänsten är välfärdens ryggrad. Och det där tyckte jag var väldigt intressant. Och ni har många medlemmar, ni organiserar många som arbetar inom socialtjänsten.
Mm.
Ska vi börja där, Veronica? Hur mår Sveriges socialtjänst, socialstaten? Hur har ni det?
Jo, det är väl lite så där. Socialtjänsten brukar ju ofta beskrivas som det yttersta skyddsnätet i samhället. Men jag tycker ryggrad är en bättre beskrivning för just hur ett samhälle tar hand om oss när vi handlar i en utsatt situation eller vilken typ av stöd som finns är ju väldigt avgörande för hur man kan känna tillit, trygghet och också hur vi rent samhällsekonomiskt kan se till att människor kan leva sitt liv på ett bra sätt så att främst individen mår bra men också att det inte blir stora samhällskostnader på grund av psykisk ohälsa eller kriminalitet eller annan form av social utsatthet. Och vi har ungefär 30 000 medlemmar som på olika sätt jobbar inom socialtjänsten. Det kan vara som socialsekreterare eller första linjens chefer eller att man jobbar på HVB-hem eller inom andra funktioner. Och det våra medlemmar säger är ju först och främst att man är väldigt stolt över sitt jobb. Man tycker att det är meningsfullt, man har ett bra samspel med sina kollegor. Varje dag när man går till jobbet så gör man det med stolthet inför att vara en del av det här samhällsbygget. Sen när det kommer till förutsättningarna så är det många som upplever en tuff arbetsbelastning och att man inte riktigt får göra det som man trodde att man skulle få göra när man utbildade sig eller när man, det matchar inte heller den beskrivningen som kanske stod i jobbannonsen där det står att man kanske ska kunna jobba uppsökande, förebyggande, att man ska kunna ha många olika verktyg eller insatser att sätta in till människor. Istället så upplever man ofta en väldigt hög arbetsbelastning. Och att man inte har tid att jobba förebyggande utan det mer handlar om akuta insatser, att släcka bränder.
Mm.
Och kring det så finns det en oerhört stor frustration runt om i landet.
Mm. Det kommer ju många rapporter om att i media och om att oerfarna, nyexade medarbetare från socialhögskolor och andra utbildningar hamnar liksom, som säger, i frontlinjen med väldigt svåra problem och utsätts också för hot och kan vara rädd på jobbet och sådana saker.
Jo, så ser det ut och en av de stora utmaningar för socialtjänsten är ju personalomsättningen. Och precis som välfärden i stort så har man väldigt stort behov av kompetens och att anställa folk de kommande åren. Och just nu om man tittar på, vi har en socialchefsrapport varje år där vi kollar med landets socialchefer hur situationen ser ut. Och nu så är personalsituationen betydligt värre än vad den till exempel var när flyktingmottagandet var som högst där kring 2015-2016. Då det var väldigt hög personalomsättning, då socialtjänsten fick expandera väldigt mycket och det blev stor rörlighet. Men förra året när vi frågade landets socialchefer så säger en väldigt hög andel att det är svårt att rekrytera personal och att man är orolig för hur man ska kunna, man ser att det blir värre de kommande åren. Och det här gör ju också då att det blir en hög personalomsättning, för det finns många lediga jobb att söka. Och just då när man också är frustrerad och kanske känner att man inte får göra det man trodde att man skulle göra på jobbet, så tänker man att gräset kanske är grönare i grannkommunen, eller att man har möjlighet att få upp sin lön, eller man tror helt enkelt att det ska bli bättre där när det gäller förutsättningarna. Så det blir en stor rörlighet och många vakanta tjänster, och också då att man ser att ofta kommer de nyexade unga in på alldeles för tuffa tjänster. Man kanske skulle behöva ett par år där man jobbar in sig lite mer och får en chans att tillsammans med i ett mentorskap eller gå vid sidan av en kollega och att börja med lite lättare ärenden istället kommer in på allra, allra tuffaste. Och barn och unga är ju då där man uppger äldreomsorgen också med barn och unga, där man tycker att det är tuffast att rekrytera och är mest orolig för hur det ska bli.
Och barn och unga, alltså de som inom socialtjänsten i huvudsak arbeta med barn och unga.
Ja, precis.
Att det är svårast.
Ja. Och sen är ju också så att det är ett väldigt annorlunda uppdrag i år. Eller nu för tiden med väldigt många olika typer. Det kan handla om gängkriminalitet som är mycket tuffare än vad vi har sett förut. Det kan handla om olika typer av drogproblematik, om psykisk ohälsa bland unga, hedersproblematik. Så att det finns väldigt mycket också som socialtjänsten ska kunna. Och här är ju också viktigt att se just hur kommunerna ser ut i Sverige. Norrköping är ju en förhållandevis stor kommun har då en kapacitet att ha många olika typer av tjänster och att ha experter inom olika områden. Men en stor del av landets kommuner är ju väldigt, väldigt små. Det kom ju nyligen siffror från SCB här att det är fler och fler mindre kommuner, och vi har 5 kommuner i Sverige som har under 3000 invånare. Och tänk då att du ska kunna ha ett fåtal personer som har kapacitet att jobba med i alla tänkbara olika frågor som uppstår. Så det är klart att det är ett tufft uppdrag på många sätt, och man behöver verkligen fundera över hur ska framtidens socialtjänst se ut.
Du ser sammanslagningar och mindre kommuner framför dig kanske? Eller?
Ja, alltså dels så behövs det mycket mer samverkan mellan kommuner. Och vi ser ju att man behöver både se över uppdraget och stödet till kommunerna. Men också sammanslagningar. Sen är vi väl medvetna om att det är ju inte som att slå ihop Norrköping och Söderköping som ligger geografiskt väldigt nära. Utan väldigt många av de små kommunerna har ju dessutom enorma geografiska avstånd, vilket gör att att därav är väldigt svårt att slå ihop kommuner. Men just för socialtjänsten, men också andra samhällsfunktioner, så behöver man ju verkligen fundera på hur möter man medborgarnas behov, hur får man att invånarna att känna att det finns en samhällsservice, som man får det stöd som man har rätt till, och den här likvärdigheten. Samtidigt som såklart så måste man också se över ekonomin och hur ska man utforma det här på ett sätt som gör att det liksom kostnadsmässigt blir hållbart, både när det gäller skatteuttaget i kommuner, men också på andra sätt.
När det gäller polisutbildningarna så har det under många år varit en stor offentlig debatt om att det är för få som söker till polishögskolorna. Man har försökt, man har ansträngt sig, det finns flera nya polishögskolor på många nya orter och man verkligen, och det är väl på väg uppåt åt rätt håll om jag förstår det rätt. Men det är inte alls mycket uppmärksamhet kring, om man säger socialstatens, alltså är det socialtjänstens utbildningar. Hur är läget där? Är det liksom...
Nej, men det finns egentligen tillräckligt med socionomer och andra utbildade. Problemet är både då personalomsättningen, men också att man söker sig till andra jobb. Och det är ju tyvärr ett problem som vi ser generellt inom välfärden, att vi utbildar folk in i välfärdsjobb, men sen så lämnar man dem och söker andra tjänster. Och där, inte minst i norra Sverige nu, så är det extremt utmanande där, när, vilket är väldigt positivt med industrietableringar och att näringslivet etablerar sig. Men det gör ju också då när man ser att man både får bättre lön och bättre förutsättningar och kanske lättare få upp livet, att man söker sig till andra branscher. Och fast man egentligen kanske ville jobba inom det här som man utbildat sig till. Mm. Så att och sen så behöver utbildningarna anpassas efter hur det ser ut idag. Det pågår ju översyn av socionomutbildningen till exempel, för att man ska få kanske möjlighet att specialisera sig mer, men också att man ska få möjlighet att lära sig dem liksom, kring den situationen som det ser ut idag.
Mm. Och det där, man bara säger, det där ditt resonemang är att man utbildar sig till välfärdsyrken men sen gör man något annat. Mm. Att det låter ju mycket som man hör från sjuksköterskor till exempel. Precis. Att det finns väldigt många utbildade sjuksköterskor. Mm. Men man kommer på att det är hårt och slitigt och det är dåligt ledarskap och annat som kommer fram med de här. Att man vill göra något annat och man har en bra utbildning och man har kanske en bra inställning, alltså när man har valt de här yrkena. Mm.
Ja, men det är ju fantastiska erfarenheter man har ofta. Och både när det gäller hur samhället fungerar, att kunna göra många olika saker, ha en bred kunskap på så sätt. Så absolut, och det ska ju inte vara på något sätt att man är livegen bara för att man har utbildat sig till en viss sak. Vi kommer alla behöva jobba med många olika saker förmodligen under arbetslivet med tanke på hur det utvecklar sig snabbt. Men just det här när många egentligen skulle vilja vara i de här yrkena, men känner att det funkar inte på grund av arbetsvillkoren, eller främst är arbetsvillkoren skulle jag säga. Mm. Lönen spelar också in, men när vi frågar medlemmarna så är det ju oftare liksom förutsättningar att göra jobbet, arbetsmiljön och kollegor som kommer väldigt högt och att man känner den här meningsfullheten. Mm. Och meningsfullheten är väl välfärdens främsta konkurrensfördel, samtidigt som det ska ju inte vara det här gammaldags sätt på det, att det ska vara ett kall eller på det sättet. Utan givetvis...
Inte kall, men kan det vara så att det krävs något särskilt att du vill... det är inte vilket jobb som helst.
Men det tror jag, och jag tror inte att man vill att det ska vara vilket jobb som helst. Men därmed inte sagt att man ska behöva ta vad som helst i jobbet, utan att man ska ha en rimlig lön som motsvarar kompetensen i utbildningen. Man ska ha förutsättningar att få ihop livet ändå, och man ska ha arbetsvillkor som gör att man inte blir sjuk av stress till exempel. För där ser vi också tyvärr att sjuktalen är betydligt högre, och ofta så är det då de psykiska eller psykisk ohälsa som är det som sticker ut, att det handlar om utmattning eller utbrändhet.
Mm. Mm. Alltså att man får möta mycket psykisk ohälsa i arbetet?
Nej. Att det blir det psykiska diagnoser som utbrändhet eller som till följd av en situation som blir ohållbar.
När du säger arbetsvillkor, finns det något särskilt där som framkommer när ni pratar med era medlemmar, så säger vad är arbetsvillkoren? Finns det något särskilt då inom socialtjänsten som man säger det är framförallt det här som gör att
Men dels rent praktiskt har ju arbetstidsfrågan verkligen blommat upp på senare år, och vi ser att arbetstidsfrågan, att det varit en helt död fråga när det gäller 6 timmars arbetsdag till exempel, så är det ju väldigt många som är ute kring den och ser att det är ett sätt att göra jobben mer attraktiva och göra att man håller på ett annat sätt, är att gå ner i arbetstid. Och det finns också en del försök kring det runt om i landet inom socialtjänsten. Men annars skulle jag säga att det är just förutsättningen att göra jobbet, att känna att om jag har den tid jag behöver för att möta klienter och ta de samtal man behöver för att göra ett bra jobb. Och att kunna jobba förebyggande. Och det är också därför nu är en ny socialtjänstlag på gång, vilket vi tycker är väldigt bra. Vi har varit extremt aktiva i framtagandet också nu i dialogen med sittande socialtjänstminister för att få den här på plats. Och nu kommer det komma ett förslag här väl under året, och att den ska kunna vara på plats under nästa år. Och där är ju det viktigaste kravet från oss fackliga har varit ett ska-krav på förebyggande arbete. Alltså att kommunerna ska ha ett ansvar enligt socialtjänstlagen att jobba förebyggande. Mm. För nu blir det...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Tyvärr väldigt projektbetonat, eller nu i nedskärningstider till exempel, så blir det väldigt lätt att det är det förebyggande som inte är lagbundet som man skär ner på. Och det är också en sån sak som jag tror många, eller som jag vet att många efterfrågar och skulle uppskatta, att det finns ett annat utrymme. Så att göra jobbet så som det är sagt att det ska göras är det främsta arbetsvillkoret.
Förebyggande insatser, det kan ju vara väldigt mycket. Jag menar, i mitt tidigare liv har jag arbetat mycket med ungdomar med sociala problem, missbruksproblem, och levt och bott upp med dem. Och, alltså, förebyggande arbete, det är ju det stora förebyggande arbete som kommunerna har. Är inte det att man ska ha bra skolor, bra förskolor överallt? Alltså, där det är ordning och reda, där barnen lär sig saker och ting. Alltså, det allmänna, allmänpreventionen.
Ja, det är oerhört viktigt, och just att det finns, att skolan och förskolan finns som en trygghet och en stabil institution på så sätt, att också den här likvärdigheten som har varit väldigt kännetecknande för Sverige, att oavsett vart du kommer ifrån, oavsett din sociala situation, så har du rätt till en bra skolgång, och det blir en jämlikhet utifrån de förutsättningarna. Och där ser vi att det tyvärr har förändrats de senaste decennierna, och att man inte har likvärdig skola på det sättet som vi borde ha, både enligt lagstiftning och utifrån ett upplevt samhällskontrakt. Så det är väldigt viktigt. Men utifrån socialtjänsten kan det ju också handla om ett tidigt samarbete mellan till exempel BVC och socialtjänsten, att man gör gemensamma besök väldigt tidigt, hembesök till exempel, för att avdramatisera kontakt med socialtjänsten. Att föräldrar inte ska känna att det är skambelagt eller tabu eller farligt att vända sig till socialtjänsten, utan att om du får en situation där du inte vet hur du ska hantera ditt barn, oavsett om det är ett litet barn eller under tonårstiden, att du märker att du blir väldigt orolig, så ska lika odramatiskt som att vända sig till vårdcentralen om det är liksom en fysisk åkomma, så ska det kunna vara att kontakta din kommuns socialkontor. Och här har vi ju just nu en jättestor uppförsbacke tyvärr på grund av desinformationskampanjer mot Sverige, där socialtjänsten har pekats ut, och det har skett i en omfattning som vi aldrig tidigare har skett. Och det här påverkar verkligen situationen för visionsmedlemmar i vardagen. Nio av tio säger att det har påverkat deras arbetssituation, och då handlar det om att det är en uppförsbacke i relationen, att man har en bild av socialtjänsten som inte stämmer, och en stor rädsla för socialtjänsten. Och det som våra medlemmar är allra mest oroliga för är ju att det här gör att människor inte söker hjälp, och ytterst att barn inte får det stöd som borde ha rätt till. Så det finns många, många saker som det behöver jobbas med.
Vad jag förstår också i den nya socialtjänstlagen, det jag har tagit del av och följt diskussionen, så kommer också där det blir nya möjligheter, tydliga möjligheter för socialtjänsten att vara ingripande. Alltså att gripa in även mot föräldrars vilja när barn far illa.
Mm.
Att det är lite si och så med det nu.
Mm. Nej, men det har ju kommit både tidigare och framöver en rad förslag som stärker barnperspektivet. Mm. Och att, bland annat här, att man mer utgår från barnens rättigheter än till att leva i tryggheten. Föräldrarnas rätt till sitt barn till exempel. Och också att man kan göra insatser utan samtycke från föräldrarna i betydligt lägre åldrar än vad man kunnat göra förut.
Är socialtjänsten redo för det? För det, jag menar, om vi talar om problem och konflikter så vill det ju till att man har väldigt stöd när man gör sådana saker.
Precis.
Bra chefer, bra kollegor, alltså bra...
Nej, men det är både och skulle jag säga. En hel del av de förslag som har kommit tycker man är bra och gör att man kan göra mer insatser. Sen så, precis som jag varit inne på, så gör ju arbetsbelastningen att man, när man läggs på ytterligare uppdrag, att man har väldigt svårt att se hur man ska hinna det i relation till allt annat. Och sen det tredje är att det finns ju en oro för en mer repressiv socialtjänst och vad det ska göra med bilden och tilliten till socialtjänsten. Så där är det ju ett dilemma för våra medlemmar att det är vissa av de förslag som kommer tycker man är för ingripande och man kanske borde lägga till exempel på andra myndigheter. Det finns till exempel förslag om att socialtjänsten aktivt ska arbeta mot kriminalitet, och där ser vi att det är andra myndigheter som polisen till exempel som har det uppdraget, medan socialtjänsten ska se till individen, och det är brottsförebyggande i förlängningen och det förebygger kriminalitet, men det handlar mer om att individen ska få ett stöd som gör att man inte hamnar i ett drogmissbruk eller hamnar i en kriminalitet. Men att aktivt jobba mot kriminalitet kan slå fel utifrån att se till individen. Och också en del förslag kopplat till informationsplikt till exempel. Där man ser att risken är att det gör att människor väljer att inte söka sig till socialtjänsten. Och att det spär på då det här skuggsamhället som man säger sig vilja motverka.
Jag förstår det. Det är hela tiden en avvägning. Ja. Men alltså, den svenska modellen, om man säger så, bygger ju på att det allmänna, om man säger så, den allmänna sektorn, den offentliga sektorn, socialtjänst, polis och alltihopa det här, de har ganska stora befogenheter. Mm. Alltså som normskapare.
Mm.
Här beter man sig på det här viset.
Mm.
Man går till skolan.
Mm.
Man skriker inte i korridoren.
Mm.
Man skriker inte hora åt sin lärare och sådana här saker. Alltså man, normsättningen, och där är ju socialtjänsten väldigt viktig.
Ja, naturligtvis. Precis, och behöver då möjlighet, men oftast byggs ju normer i relationer, inte i pekpinnar, utan och då är det relationsskapande väldigt viktigt att kunna få, som sagt, till exempel bra relation till föräldrar väldigt tidigt och kunna visa att i Sverige så fungerar det så här och det handlar om ditt barns rätt och till trygghet till exempel.
Mm.
Men jag tänkte också, du nämnde förut hot och våld, och jag vill bara fånga upp det eftersom det är ett väldigt stort problem, och mer än hälften av visionsmedlemmar som jobbar inom socialtjänsten har utsett det senaste året för hot, våld eller trakasserier. Och precis som du är inne på, även där behöver vi jobba med normerna för vad som är acceptabelt och vad vi tycker är okej och vad vi tycker att offentliga anställda ska behöva utsättas för att du ser till att leverera det som jag har sagt att vi ska göra tillsammans i samhället. Och att det här är ju också någonting som äter sig in i ens privata tillvaro utanför jobbet. Och väldigt ofta är det diffusa hot. Det kan handla om att man säger jag vet vart dina barn går i skola eller den typen av saker. Som ju också är ett problem för socialtjänsten, i att det ytterst kan göra att man känner sig orolig för att jobba där, att det till och med söker sig därifrån av oro för sin eller sin familjs säkerhet.
Ja, jag förstår det, och jag är väldigt glad över att det känns så nu, inte bara med den nya socialtjänstlagen, utan jag tänker på ert engagemang i Vision och många andra, så att det finns en växande insikt om socialstatens betydelse. Vi talar om rättsstaten och med all rätt, alltså oerhört mycket att göra där naturligtvis. Men ska det bli bra så måste det matchas av en socialstat som också är stark och kan ingripa med på sitt sätt och som finns där.
Mm.
Så, och där behöver det verkligen göras mycket.
Mm. Mm.
Och det känns som om det liksom var ni inne på.
Ja, det är det. Och just det här att, ja, men som sagt, med socialtjänsten som ryggrad, att det här att man vill att det ska komma bort från det här lite undanskymda eller skambelagda. Eller, och ja, men jag brukar alltid säga att jag ser fram emot en dag när det finns en av landets kommuner som i sin kommunslogan stoltserar med att man har landets bästa socialtjänst. Mm. Alltså väldigt ofta handlar om näringslivet eller andra frågor. Men just det här att det ska finnas en stolthet i att vi som samhälle och att man som kommun verkligen tar det här uppdraget på stort allvar. Och jag tror också att det finns en ökad insikt utifrån det liksom dramatiska och tragiska utvecklingen de senaste åren. Att det förebyggande arbetet är så oerhört avgörande. Och både för individen men också rent samhällsekonomiskt. Att kunna, även om det såklart kostar pengar, så är det ingenting i jämförelse med vad det kostar när en ungdom liksom hamnar i total liksom utsatthet eller i väldigt grov kriminalitet.
Mm. Nej, och sen är ju det förebyggande arbetet, jag vet, om du har en 16-årig mördare, då tänker jag mig att det förebyggande arbetet handlar i huvudsak om att se till att han inte kommer mörda en till, utan att livet kan ta en annan utveckling. Men har du en 5-åring eller en 3-åring som växer upp i liksom en dysfunktionell familj, och då är det förebyggande arbetet, så då har du ju ett helt annat perspektiv. Men det finns som det förebyggande har så många olika ansikten, eller hur?
Ja, verkligen. Och det är därför också som att det är så viktigt att vi får liksom lagstiftning på plats för att som gör att man kan få evidens, att man kan få forskning på vilken typ av förebyggande arbete som fungerar. Mm. Och att man då kan få en enhetlighet kring det runt om i landet. Det har vi inte kunnat ha nu, eftersom det inte är lagbundet, så ser det väldigt olika ut och väldigt många kommuner har egna definitioner och det är mer projektbetonat. Så det är också där att kunna ha gemensam liksom statistik och kunskapsbyggande kring det förebyggande är också väldigt, väldigt viktigt att kunna följa på ett annat sätt än vad vi kunnat göra.
Det säger alltså Veronica Magnusson som är ordförande i fackförbundet Vision. Och vi har pratat mycket här om socialtjänsten, om socialstaten och om villkoren för alla de medarbetare som finns där. Jag tänkte så här också med ert fackförbund. Det är ju ett stort fackförbund och ni arbetar mycket med att stärka det ute på arbetsplatsen också. Jag har följt det där. Jag såg ett uttalande från dig i januari att ni har 700 nya förtroendevalda ute i verksamheterna. Och det där känner jag är också viktigt. Alltså inte minst för arbetsgivaren. Alltså att det finns en fungerande facklig organisation att samråda med och samverka med. Mm. Har det varit svårt att få människor att vilja åta sig förtroendeuppdrag?
Nej, men det är lättare än man kan tro. Och det finns ju en seglivad myt att liksom föreningsengagemanget skulle sjunka i Sverige eller att inte folk är intresserade av att engagera sig. Vi upplever ju att människor är väldigt intresserade av att engagera sig i sitt närsamhälle eller det som ligger nära, och då till exempel på sitt jobb. Och även det här att unga inte skulle vilja engagera sig. En stor del av de som kommer in som nya förtroendevalda oss är unga. Och vi vet också från undersökningar att man frågar om man skulle kunna tänka sig att gå in i ett uppdrag eller engagemang, så är den frågan väldigt stor. Sen så tror jag att alla vi som en del av civilsamhället behöver fundera på formerna för engagemang och vad man lockar med och vilken typ av ingång man har i det. Det vi upplever att fungerar är ju ofta att det handlar om att en sakfråga man vill engagera sig i. Till exempel har vi inrättat en roll som heter klimatombud, där de medlemmar som är just engagerade i den frågan får en inkörsport just att kunna påverka kring den. Det kan vara att man är intresserad kring lön eller kring jämställdhetsfrågor, och sen så börjar engagemanget där istället kanske för att fråga om du vill bli förtroendevald eller sitta i en styrelse. Så är det sakfrågan som lockar. Och vi, samtidigt som vi ser att andelen förtroendevalda hos oss hade sjunkit i en rad år, och därför så bestämde vi oss för att, precis som vi vände trenden för medlemsutvecklingen för ett antal år sedan, behöver vi också vända den här utvecklingen. Och att vi vill att ungefär var tionde medlem ska ha ett förtroendeuppdrag. Och det innebär att då vi har ungefär 145 000 yrkesverksamma medlemmar, och vi vill gå då från 145 145 till 160 000 yrkesverksamma medlemmar under 5 år. Och då från ungefär 9 600 förtroendevalda till 16 000 förtroendevalda under en 5-årsperiod. Och till skillnad från när vi skulle vända medlemsutvecklingen som var, det var väldigt trögt, det tog många år, trots hårt arbete, så räckte det nästan med att vi sa att vi ville ha fler förtroendevalda för att den skulle vända. Och det här att fråga en kollega, men du verkar bra på det här, du är engagerad, skulle inte du kunna tänka dig att jobba med löneöversynen i år eller engagera dig i hur vi ska kunna påverka upphandlingen här i kommunen? Så säger väldigt många ja. Och precis som du säger så är det väldigt viktigt för arbetsgivaren, och vi tror ju väldigt mycket på lokal samverkan. Det är våra medlemmar på arbetsplatserna som kan sitt jobb bäst och vet hur det fungerar, och att det är dialogen där, och att vi inte ska behöva handla i att vi kommer in för sent eller att vi skaver. Vi är ju inte främst intresserade av att sätta dit arbetsgivaren för att de har gjort fel, utan vi vill hjälpa arbetsgivaren att göra rätt. Och då behöver vi ha en bra och välfungerande dialog tidigt.
Mm. Det låter hoppfullt. Det låter bra. Och stort tack för att du ville vara med i Vidare Möte, Veronica Magnusson.
Tack själv.
Allt gott.
Detsamma.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.